Är det någon som vill resa på sig, sträcka på sig, så är det ju helt okej. Okay, medan jag försöker att plocka fram ännu mer rekvisita här. Det är lite som kultur, har vi rätt, Kurt Olsson. Jag ska se. Kan få till det. Så kanske. Härligt. Det allra viktigaste. Erika brukar i sin religionskunskap ställa frågan om vad är det som är viktigast i livet. Första lektionen där i religionsämnet i årskurs 3. Och så får de ett antal olika lappar så här utlagda på något bord eller så. Och så får de välja lite sådär. Är det familj? Är det vänner? Är det pengar? Karriär? Är det att leva för andra? Är det religion? Är det att ha roligt? Att festa? Och alla möjliga olika saker finns där att välja mellan. Och familj och vänner brukar väl ändå hamna ganska högt upp. Betyg hamnar väldigt långt ner till exempel. Eller att leva för andra hamnar också ofta ganska långt ner. Nu häromsistens var väl ganska, var första gången som religion hamnade högt upp. Det brukar inte alltid hamna, men det är intressant med det som vi har pratat om en del, att tro faktiskt tycks bli allt viktigare för unga människor. Men det är klart, vad skulle vi svara? Vad är viktigast i livet? Ja, vi vet ju från söndagsskolan vad vi ska svara, men vad är det som är? Vad är det vi tänker? Och vi pratade om det vid någon fika här i veckan på gården också. Och som någon sa, det är klart att det måste vara skillnad på vad man svarar beroende på var man finns i livet. För sitter man i Iran till exempel eller i Ukraina, så är det klart att svaret kanske får en annan nyans än om man sitter var man nu sitter. Liksom. Alltså olika förutsättningar, olika omständigheter. Den är akuta. Ja, men vad är allra viktigast just nu? Om man bor i Kiruna eller om man bor i Malmö eller om man bor i Gullbrand eller var man nu finns någonstans. Om man är tonåring eller småbarnsförälder eller om man är mitt i livet eller om man är pensionär. Hur ser svaren ut egentligen för oss personligen? Vad är viktigast? Vad är viktigast i hela världen? Finns det något sådant svar vad som är absolut viktigast? Inte bara för individen, men också för alla människor. Vad är allra viktigast utav det som har hänt och utav det som kommer att hända? Och det är klart, vi som sitter här idag, vi anar, ni anar någonstans vart jag vill komma. Paulus, han skriver så här: jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det allra viktigaste. Jesu död och uppståndelse. Korset och den tomma graven. Det är världshistoriens mittpunkt. Det är det absolut mest centrala när man väger på allt. Det är det som har förändrat allt, alla kategorier. Påskens budskap som vi ska fira några veckor, graven, den tomma graven, korset, att Jesus dog för våra synder. Hela Bibeln pekar på detta. I Gamla testamentet läser vi om profetierna och allting som pekar fram emot han som ska komma, Messias, som ska upprätta Guds rike. Och i Nya testamentet finns det ju inget annat som är så centralt. Ser vi till evangelierna, så är det ju en stor del utav bara den texten som just utspelar sig den där påskveckan. De dagarna bara i Jesu liv. Häng med mig på ett klipp ifrån Alfa-kursen. Temat: varför måste Jesus dö? Ser vi inte det här kanske bakom den?
Jesus dies for our sins, supposedly.
Which time? Jesus died of, like, messing. Whoa!
Was it Pontius Pilate probably got a bit jealous of Jesus getting all the beds, so...
I don't know how to structure an answer this one. But he
sacrificed himself so that everyone else could pay my sin for time afterwards.
He died to save us from sins.
Was that even equal? Was it all wrong? To show his love?
Though? Yeah, that's the kind of the theory of it.
I don't necessarily agree, but yeah.
not in disagreement.
Jesus died for me. That's what everyone is. I've done a lot of sins and bad things in his life, and that he's forgiven.
Didn't he, like, sacrifice himself on the cross?
So? This joy, that's up for discussion. Everybody dies. No one lives forever.
Varför dog Jesus? Så att vi ska kunna fortsätta syssla. Ja, nej, men det är olika uppfattningar om detta såklart. Varför var Jesus tvungen att dö? Den här våren så talar vi om att dela evangeliet. Det är liksom huvudfokus. Att dela med oss av de goda nyheterna. Vi pratar om Märtas grind. Om att vi får gå in och ta emot. Och så får vi gå ut och ge vidare utav det som vi har fått. Så fick vi smaka på goda äpplen. Härom sisten så talade vi om att kom och se. Kvinnan vid brunnen som mötte Jesus och sen sprang tillbaka till sina vänner och delade vad hon hade varit med om. Den personliga berättelsen, det som Kristina var inne på här. Liksom, vad betyder det här för mig? Det jag har varit med om. Alltså att vi har en personlig berättelse att dela med oss utav. Idag blir fokus, ja, men något av centrum då i detta. Vad handlar det ytterst om? Hur delar vi det som vi kallar för evangeliet? Och ibland så kanske vi trasslar in oss lite grann i olika, ska försöka förklara olika begrepp, och det är rättfärdiggörelse av tro, och det är frälsning, och det är blodet som renar allt, och det är lite knepigt ibland att försöka förklara för våra vänner, när jag själv kanske nästan inte förstår vad alltihop betyder. Alltså det blir väldigt tekniskt ibland. Och det är ju inte det viktigaste. Det absolut viktigaste i det vi ska kommunicera när vi kommunicerar evangeliet är att Gud älskar oss så mycket att han gav oss sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså Guds kärlek. Det behöver vi påminna varandra om hela tiden när det handlar om vad är det vi delar för någonting? Hur delar vi detta? På vilket sätt? Det handlar om kärlek. Guds kärlek som förhoppningsvis har drabbat oss så pass mycket att vi också vill älska våra medmänniskor till honom. Ibland hör man folk prata om korset på ett sådant sätt så att man inte känner kärlek. Och då har man ju tappat hälften på något sätt. Nej, men det handlar ju faktiskt om att vi är inte satta att döma eller fördöma. Utan vi ska föra till Kristus. Så får han ta emot oss där vi är. Petrus, han skriver så här. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Det är en utmaning till oss. Att vara beredda att svara när någon frågar. Men vad är det ni tror på? Du säger att du har ett hopp. Vad handlar det om? Hur kommunicerar vi det? Hur formulerar vi evangelium så att människor förhoppningsvis kan förstå, att vi själva förstår vad det är vi tror på? Och vi har väl någon gång tidigare talat om detta med att presentera evangeliet med tre cirklar. Ibland en del av oss är uppvuxna med den här broillustrationen. Man liksom målar en avgrund och så är människa på ena sidan och så är Gud på andra sidan. Och så kommer Jesus och korset och så blir korset som en bro över. Jag tycker det är en väldigt bra bild, för det illustrerar hur viktigt det är med Jesu kors. Att genom honom kan vi gå över och komma över till Gud, att relationen blir upprättad. Och samtidigt är det som någon sa att den bilden kräver att man på något vis nästan vet en hel del. Man liksom, så att säga, är framme vid avgrunden, men en del sekulariserade människor har ju liksom ingen aning. Jag hade hört talas om något kors om Jesus är inte han, en brasiliansk fotbollsspel. Alltså det är liksom man är ganska långt borta ifrån det där. Men häng med mig, det här är ett sätt. Nu lägger jag ut det lite mer kanske, men det här är ett sätt som man kanske kan förklara för någon annan, sätta ord på, illustrera, kanske med en bit papper och en penna, eller att man har det lite grann i tanken när man sätter sig ner och samtalar, vad vet jag, när någon frågar, men vad handlar det om egentligen? Och då är det tanken är att man så att säga börjar där människor befinner sig. Här och nu. När vi slår på nyheterna eller när vi går utanför dörren så upptäcker vi ganska snart att den här världen, den är trasig. Det är inte så svårt att se. Det finns ett mörker över hela världen. Det är krig och flykt och fattigdom. Det är depression, det är psykisk ohälsa. Det är trasiga relationer. De flesta av oss känner igen. Nej, det är inte bra. Det kan man verkligen inte säga. Och det som sker i vår värld är att många människor försöker liksom att på olika sätt undkomma detta onda. Eller kanske till och med försöker då fixa detta på något vis. Det kan handla om religion. Det kan handla om att man jobbar med sin hälsa. Det kan handla om yrkesval, karriär. Det kan handla om olika typer av engagemang. Men allt som ofta så märker vi liksom att det här leder ingenstans. Ja, vi kanske mår gott för stunden. Men världen så som vi uppfattar den blir inte bättre. Det ser inte bra ut. De goda nyheterna, det som står om i Bibeln, det är ju att så tänkte ju inte Gud från början. Gud hade ju istället en god plan. Gud som då är kärlek, som älskar varje människa. Han skapar den här världen av kärlek. Det är ett hjärta där. Inte ett äpple då. Av kärlek. Med en god plan för varje människa. Allt var gott. Allt var fantastiskt. Och så kan man ju tala om detta med vad kärlek är. För det är ju någonting som vi också alla känner igen oss i. Att, ja, men vi vill ju att det ska vara så här gott. Och det var Guds plan. Men han skapar oss med en frihet. Han skapar varje människa för goda gärningar. Kapabel till att göra onda saker. Där ligger ju friheten, och det vet vi ju alla att kärlek kräver frihet, annars är det inte kärlek. Om jag inte kan välja, men då är det ju plötsligt någonting annat. Och då kan man ju fråga sig, men varför ser det ut så här? När det var tänkt att se ut så här. Och det är ju det som Bibeln då kallar för synd. Detta att vi väljer att göra det som inte är bra. Destruktiva krafter som påverkar oss, olika val som vi gör, bidrar till att vår omgivning, att vi själva, alltså var börjar ondskan någonstans? För man kan ju givetvis tycka, men varför tillåter Gud det här? Ja, men när inte ens jag klarar av att hålla liv i de goda relationer som jag har omkring mig, när till och med människor som lovat att älska varandra inte fixar det, det är klart att ondskan bor i våra hjärtan. Därav den här trasigheten, det här mörkret. Men Gud står ju inte där handfallen, såklart. Synden är ju som en, vad ska man säga, synden är som en sjuka. Som ett gift. Som sprider sig. Som ett dödligt gift. Som på något vis får fäste i oss. Syndens lön är döden, står det i Bibeln. Och jag tänker att Gud som en älskande pappa, han vill göra det som alla kärleksfulla föräldrar vill göra. När man ser sitt barn sjukt, då vill man byta plats. Då vill man liksom göra allt för att tänka om jag skulle kunna. Och så vet vi att det går ju inte. Mänskligt sett är det omöjligt. Men för Gud var det möjligt att ta vår plats. Att gå in och ta, som Isaiah skriver, det var våra sjukdomar. Det var våra synder han tog i sin kropp. För att vi skulle få leva. För att vi skulle få leva. Detta att dö i någon ställe, det är inte helt enkelt att förklara heller idag. Det finns ju en berättelse om den här mannen. Känner ni igen honom? Katolsk präst från Polen. Levde under nazitiden. Maximilian Kolbe. Han var munk. De jobbade på klostret med att rädda, hjälpa judar. gömma judar, 3000 judar, eller 3000 människor, varav kanske 2000 var judar, men de gömde dem i klostret. Och till slut så kommer ju då nazisterna på vad de håller på med. Och Maximilian hamnar då i Auschwitz bland de andra fångarna där. Och vid ett tillfälle så är det en man som flyr. Lyckas fly ifrån fångenskapen. Och för att på något vis då stationera ett exempel så utser nazisterna 10 stycken andra fångar som ska få dö svältdöden för att den här mannen har flytt, för att visa på att ja, om ni gör något här så får det konsekvenser för alla andra. I det här skedet så är det en man som ropar i förtvivlan: jag kan, vad ska jag bli med min fru och mina barn? Jag kan inte dö här i lägret. Och då tar den här Maximilian Kolbe ett kliv fram och säger: jag är gammal, 47 år var han. Jag har ingen fru, jag har inga barn. Ta mig istället. Byt plats. Och de här ledarna, de hörsamma Maximilian, så att han tar mannens plats och den här utsedde mannen får gå fri. Och sen de närmaste 2 veckorna så sitter Maximilian tillsammans med de andra dödsdömda och sjunger lovsånger tillsammans, ber tillsammans med dem, pratar om Guds kärlek. Och sen så är de bara 3 stycken kvar när tiden egentligen är ute, och så blir de avrättade med giftinjektion. Men Maximilian tog den här mannens plats. När han sedan helgonförklaras av påven 40 år senare så är den här mannen där tillsammans med ett helt tvärfullt Petrusplats. Han tog liksom, sitt liv blev ju sedan ett liv att berätta just om detta. Om Maximilian, om detta med Guds kärlek. Därför att han fick leva och Maximilian dog i hans ställe. Gud hade en plan, som sagt. Att återupprätta sitt rike. Det som var från början, inte det som blev. Gud sände sin enda son till världen för att ge oss möjlighet att bli de som han har tänkt att vi ska vara. Att leva det där livet som var tänkt från början. Många människor har en felaktig bild av Gud. Jag vet inte om ni tänker, men man pratar med en del som säger: men jag tror inte på någon gammal gubbe på ett moln. Nej, det gör inte jag heller. Alltså ibland behöver vi ju hjälpa människor att förstå att vi inte heller tror på den Gud som de inte tror på. För att Jesus, han förklarar för oss vem Gud är. Den som har sett mig, den har sett Fadern, säger Jesus. Han visar för oss vem Gud är och hur Gud älskar. Så älskade Gud världen. Så att genom att i tro här, i tro ta emot detta, i tro ta emot Jesus, att han har dött i vårt ställe, så blir vi återinförda i det som Gud från början har tänkt. In i Guds kärlek. Och härifrån så sänder ju Gud oss sedan ut i världen för att berätta de goda nyheterna om vad han har gjort. Att han älskar oss. Att han kommer med sitt ljus in i mörkret. Att det finns liv för oss alla. Jag vet inte om det blir begripligt, men jag tycker det är ett sätt att på något vis försöka att... Och då kan man, om man vill, också fråga den som lyssnar: var befinner du dig någonstans här, tänker du? Ja, jag kanske är här någonstans. Funderar mycket på. Jag upplever att det bara är mörker i mitt liv. Ja, men jag har ju tagit emot honom. Och kanske har Gud gett mig ett uppdrag. Så är det ju, att han har gett oss ett uppdrag. Evangeliet är alltså att visa på Guds kärlek. Uppmärksamma det mörker som finns. Det vet ju de flesta. Vi behöver som för det mesta inte säga till människor att det är tufft, för det vet vi. Och så Jesus, Golgata kors. den tomma graven. Vi kanske till och med förbereder oss nu inför påsken, därför att jag tänker att alla de här högtiderna som vi trots allt fortfarande firar i vårt land är ju en extra möjlighet att föra det på tal. Ja, nu är det ju påsk. Tänker du någon gång på varför vi firar påsk? Påsk är ju faktiskt mer än ägg. Alltså att liksom ta tillfället i akt bland grannar och vänner på arbetsplatsen att liksom lite, vad är påsken för någonting? Hur var det här med Jesus egentligen? Och om vi då kopplar till våran personliga berättelse, det här som Kristina redan har varit inne på, så kan man ju också fundera för sig själv, men hur har det här påverkat mig och vad finns min berättelse i förhållande till detta? Så att det blir personligt. För som sagt, det handlar ju inte om att förmedla en teknik eller en kunna alla de här detaljerna, utan jag tänker att det handlar mycket om att tala från hjärtat. Att Guds ande som bor i oss får hjälpa oss att kommunicera det här så att det är levande. Och då låter det ju jätteolika beroende på vem av oss som delar de goda nyheterna, såklart. Det ser olika ut, men det handlar om Jesus. Tänk så många det finns som inte har hört det, som inte vet. Vi har, och det låter ju klyschigt, men det är ju ändå sant, vi har alltså världens bästa budskap. Tänk. Frid och frihet, kärlek och nåd, relation med Gud, som också hjälper oss i andra relationer. I hans kraft så kan vi på något vis leva i förlåtelse. Här har vi en möjlighet, utmaning, ett uppdrag. Och frågan är ju, vem sänder Gud oss till? Vem sänder Gud oss till? Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att det här gäller också för oss. Att det inte är vi och dem, utan att det är vi tillsammans. Där vi på något vis får försöka att förklara det som du uppenbarat för oss. Att vi får peka på dig. Att du, Jesus, kom och förklarade för oss vem Gud är. Tack för din kärlek och din nåd. Tack för att du vill rena från synd. Att du vill befria oss. Att du vill frälsa oss. Och tack Gud för att vi får komma och säga, jag fixar inte det här. Jag behöver dig i mitt liv. Så ber jag här att du skulle vara så konkret så du visar för oss någon eller några människor som du vill att vi skulle kunna få betyda någonting extra för den närmaste tiden framöver. Om det är någon vi ska samtala med, om det är någon vi ska bry oss lite extra om. Herre, tack att vi får vara dina händer och fötter, men att vi också får sätta ord på vår tro. I Jesu namn. Amen.